Nu måste vi komma igång med det här själva pratet. För jag har fastnat i dina bilder totalt.
Ja.
På mitt emot mig sitter nu Jens Lastheim. Jens, år 2008 så gav Jens ut en bok som heter White Sea, Black Sea, som var det årets, i mitt tycke, bästa svenska fotobok. Och det är inget smörande. Jens är panoramakamerans betvingare.
Ja, ja.
Det finns ingen som hanterar, i mina ögon, det här avlånga formatet lika bra som du gör, Jens.
Jaha, tackar
för det. Och du gör det i, med väldigt intressanta motivområden. Mm. Tycker jag också.
Mm.
Så, och framför oss nu var det meningen att den här podcasten skulle handla om din nyss tryckta bok. Om din färdiga bok. Men här ligger nu lösa sidor. Lösa trycksidor av en bok som heter Home Among Black Hills. Och den kommer komma från tryckeriet på typ någon gång nästa vecka.
Ja, så säger de, ja.
Ja, men vi ser ju här hur den ser ut.
Mm.
Så det här är en bok då som är gjord av en svensk fotograf med danskt påbrå i Belgien. Sponsrad av ett sydkoreanskt museum. Nu spänner jag ögonen igen.
Ja, du har helt rätt. Du har helt rätt så här långt.
Och sen är den tryckt då av munkar i Danmark.
Ja, det är också sant.
Är det korrekt?
Ja.
Ja, och den har texter på 4 språk.
Ja.
Franska, eftersom boken utspelar sig i Belgien. Är det också rätt? Är det franska?
Ja, alltså det är ju Vallonien, så de är fransktalande just i den delen av Belgien. Ja, precis. Det är från Charleroi heter staden alltså.
Ja. Och så förstås svenska, och så engelska, för att det är internationellt och bra på alla sätt och vis. Och sen är då koreanska.
Ja, det är sant. Ja. Ska vi få god ordnings skull så är den ges ut på Journalförlag.
Den ges ut på Journalförlag, det svenska förlaget, och den trycks i den. Det här är ingen liksom kritik mot Journalen, men den trycks i den skamlöst futtiga upplagan på 1600 x.
Ja. Jag tror inte det är så ovanligt faktiskt att böcker trycks i små upplagor nu för tiden.
Din förra bok, White Sea, Black Sea, den trycktes i 2000 exemplar.
Ja.
1000 på svenska, 1000 på engelska.
Ja.
Och de tog slut.
De tog slut, ja. Ja.
Så hur tänkte ni där?
Det är en budgetfråga naturligtvis. Så det var det som det fanns pengar att trycka 1600. Så.
Ja.
Ja.
Hur dyr blir den, vet du det?
Nej, det har jag faktiskt ingen aning om. Det överlåter jag åt förlaget att bestämma.
Ja, det är väldigt fin papperskvalitet kan jag säga.
Sen försvinner ju 500 extra Korea kan man säga. Så 1100 kommer det att finnas här. Det
är beklämmande. Ja. Nej, men det är vad det är. Å andra sidan, då blir samlarvärdet högt.
Ja, sånt tycker jag är trist i för sig.
Ja, det tycker jag också är jättetrist.
Ja.
Du är en stor vän av fotoboken som format jämfört med till exempel med utställningar och sådär.
Ja, utställningar är fint också, men då går man hem och då finns de inte längre, utan boken finns ju kvar och boken kan man ta med sig och titta på när som helst. Så det tycker jag. Det är intimare och gör bilderna mer rättvisa, så upplever jag det, ja.
Och man kan få sitta lite grann i lugn ro. Jag kände nästan här när jag gick igenom bokens 77 bilder. Är det precis nu innan vi skulle spela in. Eftersom den här boken bara finns i ett exemplar som inte ens är en bok utan bara lösa sidor.
Ja,
och då kände jag nästan att det var irriterande att du stod vid sidan om och liksom väntade på att vi skulle dra igång en podcast.
Ja, eller hur? Så vill man inte.
Jag ville bara titta på bilderna och liksom sjunka in i dem.
Ja, ja.
Men dina bilder är ju oerhört detaljrika.
Ja, det blir ju så. Ja.
Men innan vi fortsätter nu, om man skulle ringa in Jens Lastheim, vad skulle du säga om dig själv då för att man ska få en bild av vem du är?
Aj då. Jag vet inte. Det är svårt att sätta beskriva sig själv. Jag är fotograf. Jag är snart 50. Jag har jobbat som fotograf.
Du fyller 50 nästa måndag.
Usch, ja.
Mm. När den här podcasten går ut då och når er, då har Jens varit 50 år i 2 dagar. Hur tror du att tror du kommer kännas annorlunda än nu?
Nej, det kommer naturligtvis inte kännas
annorlunda. Du verkar vara lite uppjagad kring 50-strecket.
Men det låter ju väldigt mycket, eller hur? Ja, men det är ju lite, alltså det här med... mitt sätt att plåta är ju mycket, jag går ju väldigt mycket, det är fysiskt ansträngande. Så det är klart, det finns ju en liten rädsla för hur blir det när kroppen inte hänger med lika mycket som jag själv vill, till exempel. Och det är ofrånkomligt. Att tills vidare går det okej, men ja.
Men märker du inte att, för det första, du ser inte riktigt ut som 50, men för det andra så alltså det är ett jättebra sätt att hålla sig i form. Märker du inte att du blir klokare och att du har någon nytta av det?
Jo, på så sätt är det jättebra. Så är 50 fint och vilken ålder som helst är bra. Det är klart, jag blir klokare. Sen är den här eviga jakten på den barnsliga naiviteten som naturligtvis tar sin törn. Men å andra sidan, man får andra grejer med på vägen. Men jag ska inte överdriva detta med åldern. Det är nog mest det med nojan över om kroppen, om den kan hänga med till allt jag skulle vilja använda den till, just om vi nu snackar fotografi, att mitt sätt att plåta är fysiskt påkrävande, vad heter det?
Nej, ansträngande.
Fysiskt krävande, ja precis. Ja. Påfrestande menar jag nog, ja.
Ja. Mer, du har rötter i Danmark?
Jag har rötter i Danmark, jag är halvdansk, ja precis. Ja. Vilket kommer att höras på denna podcast, ja. Förmodligen.
Ja, men det är inte så mycket som du kanske tror.
Nej, jag vet inte.
Ja. Du har ring i ena örat.
Ja, den sitter ju där sedan gammalt alltså. Ja. Sen flyttade jag till Sverige och upptäckte att det var fel öra. Vi har lite svenska, det finns ju, vi är väldigt lika svenska och danska, men det finns vissa avgörande skillnader. Att danska ska ha det i vänster öra, när jag kom hit förstod jag att svenska skulle ha det i höger.
Okej, jag har aldrig riktigt fattat det där faktiskt. Jag har försökt att förstå koderna. Jag tror att vi i en podcast för några veckor sedan sa att ring i höger öga när vi var små betydde att man var homosexuell.
Ja, det betyder ju i Danmark. Men ja, där ser du. Vem bryr sig?
Vem bryr sig?
Jag vet, den har suttit i örat sen jag var i Indien 87. Men den har varit ute en gång. Och det var när jag var i Tjetjenien. För jag fick rådet att den skulle inte sitta kvar där. Och då hade jag inte varit där inne. Så jag tänkte, det var väldigt allvarligt råd av en människorättskämpe från Ingushen som sa det. Jag tittade mest inte i ögonen. Och tänkte, ja, okej, jag får ta ut den då. Men alltså nästa gång jag åker till Tjetjenien, då låter jag den sitta kvar.
Ja. För det verkar inte vara så farligt.
Nej, det är... Alltså så är det ju alltid innan man har varit på något nytt ställe, så har man mer respekt, vilket ju är bra. Men sen när man har varit där, speciellt om man har fotograferat och gått i fläsket på folk, så lär man sig en hel del. Alltså förstår man, det är inte där det hänger. Nej. Om man har en ring i örat eller inte.
Har du några tatueringar?
Nej, det har jag inte.
Nej, jag är bara lite nyfiken. Och så försöker jag ge lyssnarna en bild av det. Du har rest jättemycket, men du reser allra helst österut.
Ja, jag reser österut. Ja, precis. Så har det ju blivit. Alltså, jag är ganska koncentrerad. Om jag reser någonstans så ska det helst ha att göra med ett projekt jag håller på med. Då blir jag ganska effektiv, så att jag tycker det är bortkastad tid att åka någonstans om inte jag håller på med ett projekt för tillfället. För då... Jag vill bygga upp det. Mina projekt tar så lång tid att genomföra. Så jag vill lägga all tid och kraft och speciellt pengar på att genomföra det. Så att åka någon annanstans än där jag för tillfället håller på är för mig ganska ointressant.
Okay. Så du är antingen hemma i Stockholm och tjänar ihop pengar för att betala räkningarna?
Ja, grovt sagt, naturligtvis är det inte bara så. Nej, men... Det är inte bara så. Men de resorna jag lägger kraft på, det är där jag för tillfället håller på med någonting.
Ja.
Ja, så har det ju blivit mycket österut, ja precis.
Och detta någonstans där jag håller på med någonting, det har ju då varit en liten stad i... Nu har min dator låst som är lösenord här.
Där.
Nu ska jag försöka uttala det också.
Ja.
Det ställe där dit du gärna har rest då förra året, det heter Charleroi.
Sant.
Ja, och ligger bra. I Belgien. Lite infatt
där. Ja, lite infatt där.
Ja. Och där har du gjort ett så kallat in-residence-projekt.
Ja.
Och in-residence, det betyder alltså att någon annan betalar för mat, husrum och i ditt fall film.
Ja, precis.
Får du någon mer pengar? Får du fickpengar?
Liksom? Ja, så har det lite fickpengar också. Så det var helt okej.
Ja.
Så ja, precis.
Och vad får de ut av
det? Det här är museet, det heter Museet de la Fotografie, alltså Fotografiska museet i Charleroi. Och de bjuder in en utländsk fotograf varje år att ge sin syn på stan eller tolka Charleroi på sitt sätt. Och ja. Jag var nummer tre i ordningen. Sen har de fortsatt med en fjärde nu förra året. Och de ska väl fortsätta. Så det de får ut är väl en samling utställningar av, och kataloger av olika fotografer. Alltså ganska olika som ja. Ser på det på helt nytt sätt. Så det är ju ett ganska ambitiöst projekt tycker jag.
Hur funkar det med upphovsrätten där?
Alltså jag har gett dem rätt att använda de här bilderna, det urvalet på ja. 40 bilder som de fick i slutändan. Det kan de väl i princip använda som de vill då, alltså i museets regi, de kan inte sälja dem vidare. Men jag har också rätt till dem.
Just det, det är någon sorts delad rätt.
Ja precis, det är inte, de har inte exklusiv rätt men de har rätt naturligtvis att använda dem.
Och du använder din rätt till bland annat att ge ut den här boken
ja.
Som då är både en svensk finansiär, Gösta Fleming på Journalförlag, och en sydkoreansk finansiär ja. som är ett fotomuseum i Sydkorea. Ja, som känner till dig för att de hade ställt ut din förra stora grej, ja. White Sea, Black Sea.
När den öppnade så öppnade den parallellt i Stockholm och i Sydkorea då, på ja. Deras fotografiska museet i Seoul. Så det är en gammal, förbindelse vi har haft sedan 2008. Ja, så det var kul att de hörde av sig igen och ville återuppta någon form av samarbete. Och så passade ju väldigt bra. Jag stod och skulle trycka den här boken och behövde en finansiär.
Alltså ibland så faller sig saker och ting på ett väldigt bra sätt.
Ja, ibland
utan att man ens behöver anställa
sig. Ja, absolut. Det måste man säga. I det här fallet var det alldeles lysande. Alltså.
Ja.
Ja, visst.
Så vad tänker du då? Då har vi dina bilder. Låt mig beskriva dem så gott jag kan så får du väl rätta mig om jag har fel. Jag har ju pratat med dig förut, bland annat i en vi hade dig som gäst i en utbildning på Högskolan i Jönköping för många år sedan.
Ja.
Och då ville jag att du skulle vara med för att prata om mera komplexa bilder och komplexa kompositioner och så.
Mm.
Och för mig då är bilderna i det här Charleroi-projektet de handlar om människor som, alltså den här stan, den är ju lite märkt av industrialiseringen.
Det kan man lugnt säga, ja.
Ja. Ja. Det ligger då runt om i stan massa gröna kullar som är slagg efter kolproduktion.
Ja, precis.
Och de här kullarna används inte direkt till någonting utan det bara växer gräs på dem.
De växer gräs på dem. De ligger ju sen kolgruvdriften var igång. Så det är slaggberg överallt, precis. Och petar man lite i dem så är det svart där inne. Alltså.
Ja. Ja. Vad gör man nu i stan då?
Ja, nu gör man allt möjligt annat men ju ingen industri längre. Sen var det en stor stålindustri. Det finns lite industri kvar i de här stora fabrikerna men det mesta står still. Så man försöker väl att stöpa om stan till en annan typ av liv nu. Nu pågår också restaureringsarbete i innerstan. Man river och sådär. Vill bygga en ny image av stan för att det har ganska hårt och slitet rykte i Belgien.
Men vill man bygga en ny image av stan?
Man vill bygga en ny image av stan.
Det sämsta draget som man kan tänka sig att man ringer Jens Lastheim och ber honom att fotografera stan.
Jag vet inte. Jag tycker det är... jag blev väldigt förälskad i stan.
Eftersom den är sliten.
Men det är ju bara kulissen om man säger så. Det som jag blev förälskad i är ju inte slagghögarna och industrin. Det ger naturligtvis färg. Det som är bra med det är att man i det kan se stadens historia så väldigt tydligt. Det som jag blev mest förälskad i var givetvis att befolkningen som är så blandad som den är, vilket för mig var helt nytt att vara någonstans som är så etniskt blandad. Alltså de som bor i stan är efterkommarna från gruv- och stålarbetare som har invandrat till stan genom hundratals år.
Ja.
Så det är från alla delar av Europa, Afrika, Asien.
Ja. Ja, det är en väldig mix.
Det är en väldig mix, precis. Och det som var intressant var ju att dels har man sina egna communities, men man umgås väldigt fritt och otvunget också emellan de här grupperna. Och det har jag nog inte upplevt så friktionsfritt någon annanstans. Speciellt kan man tänka sig, som ett här ställe där det är hög arbetslöshet, att det kan bli konflikter. Men inte på, det är klart det är konflikter som alla möjliga andra ställen, men inte alls på etnisk grund i alla fall. det finns en otrolig respekt och solidaritet i stan som jag fick förklara att grunda sig i den solidariteten som fanns bland gruvarbetare. Alltså man helt konkret var avhängig av varandra för sin egen säkerhet i gruvan, och det har förplantat sig vidare till även nu efter gruvan har lagt ner.
Ja. Alltså, det här är ju väldigt mycket folk då som är på gator. De är på gatorna.
Jag går, det är ju där jag träffar folk. Så kan jag gå hem till dem eller träffa dem, gå in på barer eller något sånt där. Men jag träffar ju folk på gatorna eftersom. Ja, så det är ju tacksamt när folk är ute. Ja, det är en väldigt levande stad på så sätt. Att man hänger på barerna och ut och man har tid. Och...
Alltså, jag frågar dig om du trodde att det skulle vara möjligt att ta den här typen av bilder i Sverige. Och du svarar, jag uppfattade ditt svar ungefär så här, som principiellt ja, men i praktiken nej.
Nu är det svårt att säga den här typen, vad pratar vi om? För att alltså, typen av bilder, människor på gatan, ja visst, kan man väl det. Men det är klart att varje ställe kräver något nytt, och i Sverige har vi en annan typ av liv. Vi har inte den samma...
Ja, men grejen är, det finns en bild här av två killar som har krockat med sin bil.
Ja,
och det här, ni som känner till Jens bildvärld, ni förstår att det här är ett attraktivt, att det här är en trigger. Två killar har krockat med en bil, nu förstår de, med en kofot typ eller någon lång metallstång, och försöker liksom bända bilen rätt. Och de tar i. Och då har det stannat en ung kille vid sidan och står och kollar på vad de håller på med liksom, och är jättenyfiken och sådär. Och ibland får jag känslan av att skulle det här, eller ibland, jag har ju nyss sett bilden, att skulle det här varit i Sverige skulle den här ungen bara cyklat vidare liksom, hem och spelat Call of Duty. Vi stannar inte upp på det här sättet här.
Nej.
Och tittar på varandra och...
Nej, det gör vi inte på samma sätt. Sen är det mycket som pågår hemma. Alltså, här i Sverige hade de kanske stått in i sitt garage, och jag skulle inte ha sett dem från gatan, utan jag hade varit tvungen att ta steget längre och gå in i garaget. Men visst kan man väl göra det. Det är bara det att här är inte, alltså, öppenheten i Sverige är inte, det, vi lever inte på gatan på det sättet. Nej. Vilket gör det krävs att man tar ett steg till.
Är vi på gatan, men, så är vi på väg någonstans.
Precis, då är vi på väg någonstans, och då har vi inte tid att stanna upp om det kommer någon. Men alltså, vad ska jag säga, jag plåtar ju på det här sättet i Sverige också. Jag kan bara ett sätt, men det är klart det blir något annat. Och det kräver kanske framförallt mer tid att hitta fram till dem som man då kan fotografera hemma i deras garage istället, för att de inte står på gatan.
Ja. Men du har ju inte fotograferat, du har ju inget större projekt som du har gjort i Sverige, va?
Nej, precis, det kan man ju också anklaga mig för.
Varför? Men det är väl ingen anklagelse. men...
Jo, men det hade väl varit praktiskt om jag hade gjort någonting i Sverige. Det gör det ju enklare om jag nu hade hittat någonting här istället för att vara tvungen att åka till forna Sovjet eller Belgien.
Men när du pratar i Sverige, då är det ju kommersiella jobb, då är det ju...
Ja, så har det blivit, precis, men ja, väl.
Men använder du din panoramakamera när du plottar kommersiellt?
Alltså har jag ju, nej, så har jag gjort förut, men numera är det ju inte vad heter det, rentabelt att plåta på film när man gör jobb, för det är ingen som pröjsar det, så det gör jag med digital kamera. Men förut har jag gjort det, när jag gjort reportage i Sverige, så har jag lika gärna kunnat plåta panorama, bortsett från layouten har jag inte tyckt det var något vidare.
Nej, det har sin speciella sidor naturligtvis. De är väldigt avlånga. Jens panoramakamera, det är en sån med svängande objektiv.
Ja.
Och det blir väldigt långa negativ. De blir 6 cm höga.
Eller långa kan man väl säga, ja. Det är en småbildsfilm.
Det är bara småbild.
24 gånger 58 mm är de.
Okej, typ. 24 gånger 58 i proportionerna. De är mer än dubbelt så breda.
Nej, det blir det ju inte.
Jo, blir det visst det. 24 gånger 2 är 48. Och de är
dubbelt så breda som höjden. Ja, jag tänkte på en vanlig småbild ut 36.
Jaha, just det. Nej, men mer än dubbelt så breda som höga.
Det har du rätt i.
Det ser lite grann ut som film.
Ja. Alltså, jag hade en kul kille som skrev, jag får ju ibland frågor på folk mejlar mig och sådär, vad är det för kamera du använder och så vidare.
Ja.
Så var det en som var väldigt specifik. Han frågade mig, hur har du kommit fram till förhållandet 1:2,47? Vilket är exakt på decimalen det förhållandet som är mellan höjd och bredd. Ja, det är formatet som negen blir, kunde man ganska enkelt svara då.
Men du är av den skolan att negget är liksom, negget är, du rör inte negget när det gäller utsnitt sen.
Jo då. Alltså blir bilden bättre av att beskära, så visst beskär jag. Men
du beskär alltid i samma proportioner?
Ja, det gör jag ju. Det blir inte för att man måste det överhuvudtaget. Men jag, det är klart, formatet låser ju lite grann, eller hur? Om det ska funka tillsammans. Ja. Om jag tänker mig, vilket jag oftast gör, tänker mig i bokformat, så måste det på något sätt... Ja, så måste det glida in, funka tillsammans. Ja, bilden måste funka med varandra. Så låser jag mig på formatet. Men det är klart, det finns ju inget... Det är jag som har valt att göra det bara.
I förra boken så finns det kanske 2-3 bilder som är säga för korta.
De är tagna med en vanlig Nikon-kamera. Och man kan säga 3 bilder, vad är det? Skulle jag inte ha tagit bort dem? Det är lite fånigt kanske att ha med dem.
Nu så här men... 6 år senare, ångrar du att de är med?
Nej. Nej, som bilder skulle de med, så det är jättebra. Ja. Nej, jag ångrar inget sånt. Det
är bara löjligt.
Ja.
Ja. Du har ganska glest, vi pratade om det innan, du har ganska glest mellan dina... projekt.
Oh ja, vad hemskt. Ja, men det kommer sig av att dels måste man tjäna pengar emellan. Det här är dyra grejer. Att det kostar tid och pengar speciellt. Ja. Så jag har inte möjlighet att resa så mycket som jag skulle vilja kanske. Sen är det väl också så handlar det om att det är en kontemplativ grej. Jag måste... Projekten utvecklar sig under tidens gång. När jag har varit iväg så tar det tid att bearbeta för att ta sig ett steg vidare innan man åker igen. Och så vet jag ju aldrig, jag har inget slutdatum, utan det, när det känns rätt att projektet är slut så är det slut. Men det är svårt att säga innan.
Ja.
Så därför har det tagit ganska lång tid. Och det är ju kommersiellt sett, och sådär, vad heter det, karriärsmässigt är det ju pantat naturligtvis.
Alltså, men vad är det för sorts karriär du vill göra då i sådana fall?
Jo, men alltså, allt karriär på så sätt att... om det pratas om ens bilder, då blir det lättare... att nå ut med dem. Och man har möjlighet för att få pengar. Man har möjlighet för att jobba mer. Alltså, ju mer man kreerar om det. Ju lättare blir det för en att jobba. Och när jag tar så lång tid in emellan. Så hinner ju folk att glömma bort den boken man har gjort. Innan det nästa kommer. Förstår du?
Ja.
Det ena projektet. Det genererar ju nästa. Alltså, på så sätt att utställningar kommer. Bok och så vidare. Så kan man dessutom söka. Konstnärs- och författarpengar. Ja. Sådär. Så att. Men det att man, det är klart att det är smart.
Jo, men samtidigt
för att göra det lättare för sig själv att göra nästa grej. Men jag är ju en långsam jävel, jag får ju konstatera det. Så ja. Det är inte så mycket
att... Samtidigt så tycker jag också att det är ju med att du lite grann att du drar så nytta av att inte alla människor så fort de är på gatan är på väg någonstans. Utan att de lever sina liv lite grann mera. Att man stannar upp och tittar på 2 killar som står och bänder ut. Försöker bända en motor rätt eller vad de gör.
Ja.
Att man stannar och tittar på det och funderar över det. Ta det lugnt istället för att åka hem och göra läxorna som karriären skulle vara bra. Så jag tycker att det är ganska fint av dig ändå att du...
Ja, fast när jag gör det är ju, bilderna andas ju en långsamhet kanske. Och det är ju så. Men när jag jobbar är ju väldigt... Så jobbar jag ganska hårt. Alltså jag menar, jag jobbar ju från tidig morgon till sen kväll. Så det, jag får ju producerat en hel del. Så jag skulle ju kunna speeda upp processen lite grann.
Jo, absolut. Definitivt. Det är inte riktigt det jag är ute efter.
Nej.
Jag är mera ute efter att din timpenning är jävligt låg.
Den är fruktansvärt låg.
Om den inte rent av är negativ.
Det skulle man kunna säga.
Ja.
Men det är inte meningen heller. Men det här är ju inte för att tjäna pengar, om man säger så.
Nej, precis. Och då menar jag att ditt fotografiska liv med dina projekt, det är ju att du lever en del av ditt liv på gatan.
Ja,
utan att vara på väg någonstans jämt och ständigt. Och då tycker jag att det är fint därför att du solidariserar dig med det som du skildrar.
Ah, på så sätt.
Ja, men,
det var fint tänkt där.
Ja, tack. Jag jobbar hårt på den.
Ja, jo. Det ska jag tänka på nästa gång. Jag tycker jag är för långsam.
Ja. Nej, men alltså, vad ska du annars göra? Jag menar, du har ju tak över huvudet och har ju mat på bordet.
Ja, jo.
Ja.
Jo.
Och du är respekterad.
Ja.
Alltså i den fotografiska världen?
Det kanske jag är, ja.
Okej.
Okay. Ja, men jag vet inte det där.
Ja, nej.
Nej.
Nej, okej.
Okay. Men det är jag väl på ett plan. Sen får jag skita av andra naturligtvis också. Så.
För vad? Jag vet att Hanna Goldstein, som ju är med i Bildradion ofta, har argumenterat med dig en gång.
Har hon gjort det?
Ja, då, du höll ett föredrag. Och hon argumenterade med dig omkring någonting med en bild där en man bär en kvinna över sin axel.
Mm,
Och hon ifrågasatte din kvinnosyn.
Ah, ja,
och du sa någonting till mig, men det är så det är där. Ja, jag vet inte det var.
Jag bara hört det. Om det blir representerat, om det då representerar min kvinnosyn, så är det. Jag får ju, ja precis. Det,
bär ja, du din nu fru över axeln?
Hon vill gärna bäras. Men inte på det sättet kanske. Ja, okay. Nej, nu skojar jag naturligtvis. Ja.
Ja.
Nej, alltså, men jag har ju fått skit för att som du var inne på med det här med de ruffiga miljöerna, att det blir att folk kan ibland uppfatta det som att det är just det som är min fokuspunkt, det är slitna. Att, vilket jag ju inte upplever, utan jag upplever det som att det ger en känsla av äkthet kanske.
Ja, alltså,
att det är riktiga människor, det är inget.
Jag upplever det inte heller så. Jag upplever det så här. Får jag berätta igen så jag upplever det?
Ja, sure.
Och nu pratar jag då speciellt om Chalra.
Okay.
Specifikt. Jag upplever det som att den här stan, det är liksom sprunget ur en sorts industrialismens behov.
Det kan man lugnt säga.
Av kraft och kol och så.
Ja.
Och för att det här ska tuffa på så krävs människor. Så man skyfflar in människor i det här, precis som man skyfflar kol.
Ja, visst.
Och sen så handlar det här om hur de här människorna överlever i detta. Och hur man liksom skapar sitt eget liv. Även efter då att den här maskinen har spottat ut den, om man inte längre är till nytta.
Jättefint.
Och då handlar det om hur människor tar tillvara sin situation när de försöker skapa en mänsklighet med det som står till buds. Och det är egentligen inte så här de har valt att leva. Men det visar ändå på människans kraft att göra någonting, att leva sitt liv, även när oddsen liksom är emot den. Vi är lite grann, nu sitter Jens och ler, vi är lite grann kuggar i ett maskineri och vi kämpar emot det.
Det är väldigt, väldigt fint beskrivet tycker jag. Och detta fick du ut medan jag stod och irriterade dig över axeln. Där, det var jättefint tycker jag att du upplevde det på det sättet. Ja. Alltså det är kanske därför jag gillar att jag upptäckte att jag gillar de här bilderna väldigt mycket själv efteråt. Det är något man kan upptäcka efterhand när man har plåtat någonting. Man vet kanske inte mer än man håller på. Jag hade en idé om det när jag plåtade, att det var så jag upplevde stan. Och därför tyckte jag om att vara det. Man kan ju inte veta samtidigt vad ens bilder kommer uttrycka sen. Men just det du säger blir jag ju väldigt glad för. För att det är kanske så jag tänker generellt.
Ja.
Alltså överhuvudtaget med de bilder jag tar. Om jag nu tar dem i Belgien eller i Ryssland eller vad det nu kan vara. Att, ja, det är våran kamp med dem. Omständigheterna vi har hamnat i på något vänster och skapa ett drägligt liv och en värdighet i det där vi nu befinner oss mot och med oddsen, precis, det är ju
ja precis. Du var ju, apropå karriär,
du är tillbaka igen till detta jobbiga ämnet.
Ja, okay. Du är tillbaka till detta jobbiga ämnet. Fick du betalt för att du var med i Alla är fotografer?
Ja, jag fick betalt.
Precis. Okej, var det bra betalt? Eller var det mer ett dagsarvode?
Nej, det var hyggligt. Det var okej. Okay. Vi förhandlade oss fram till ett rimlig ersättning.
Ja. För då var du med där och hjälpte Johan Reborg, om jag minns rätt.
Ja, precis.
Att ta spontana streetbilder.
Ja, precis.
Mm. Nu hade han plåtat en hel del förut.
Det har han ju absolut, precis. Ja.
Hur var det kul att vara med?
Ja, det var skitkul. Ja. Det var verkligen skit. Alltså det var skitkul för att dels för att alla som var medverkande var otroligt proffsiga, så att vi kunde göra det. Jag tycker det är skönt att man kan göra någonting avslappnat men proffsigt samtidigt, att man jobbar tillsammans mot ett mål. Det kändes så. Och det var samtidigt kul och ostressigt och så vidare. Och sen hängde det på, tyckte jag, mycket att Johan var så pass seriös och nyfiken som han var.
Ja.
Han ville ju verkligen liksom ta till sig, vilket jag blev hela drivkraften, tycker jag.
Ja, vad för roligt. Men du har ju lett workshops förut.
Jag har haft, ja precis.
Skulle du säga att Johan Reborg var en ovanligt god workshop-elev eller genomsnittlig? Eller?
Ja, jag skulle ha drivit honom hårdare om jag hade haft honom på workshop, definitivt.
Okay.
Ja. Alltså, jag tycker ju att poängen med att fotografera, eller det man kan uppleva tycker jag på en workshop eller som nu fotoelev, det är att man ska eller det jag försöker vidarebringa, det är kanske det att man genom eget enträget arbete kan nå någon vart.
Ja.
Alltså man liksom passerar smärtgränsen på något vänster. Alltså ja. Passerar en gräns där man inte trodde man kunde ta sig. Och dit måste man pressas som oftast. Man måste pressa sig själv, men om man väljer att gå på en workshop, då kan man ju luta sig tillbaka och låta workshopledaren pressa sig.
Ja.
Men det tycker jag är lite poängen. Att man ska gå så långt och gå steget vidare och vidare och vidare tills man. Alltså, de bra eleverna jag har, det är sådana som, eller de som, vad ska man säga, bra elever är väl alltid bra. Men när jag blir glad, då är det när eleverna har upplevt att de i slutet på veckan har kommit någonstans de aldrig skulle ha trott de skulle ha kommit i början på veckan. Det är inte alla som når dit. Vissa faller jag på vägen och tycker det är alldeles för jobbigt och hemskt och så vidare. Men de flesta hänger ju kvar och många har ju fast den upplevelsen till slut, och då tycker jag att jag har lyckats.
Ja. Och det är inte så mycket bildresultatet som spelar roll då, utan mera liksom.
Nej, det är det ju inte. Att det är ju vägen dit. Alltså. Men det är klart att det speglar sig ju i bilderna, eller hur? Men jag tittar ju som oftast på allt som skjuts, eller vad som, allt som görs.
Ja.
Och dock där i det, även om det inte blir perfekta bilder, perfekt, eller även om man inte når ända fram i slutresultatet, så kan jag ju se på sättet, om man tittar kontaktkartor eller digitala kontaktkartor, så kan jag ju se hur de har jobbat. Och så ser jag till att inside workshop-situationer, jag låter alla titta på varandras bilder. Då kan man spegla sig varann. Och de som ser att de inte har öst in så mycket energi, de blir, när de ser hur mycket andra har jobbat, då är det ofelbarligen alltid så att dagen efter har de gett järnet också. Alltså. Och på så sätt rycker man varandra.
Man blir motor. Ja.
Det som var fel med programmet i mitt tycke med Reborg, det är ju att jag fick ju aldrig se det han hade gjort. Alltså, det var ju ett moment av det att ett moment i workshopen som försvann. Alltså vi hade ju bara pep-talken och det man pratade om, metoder och hur gör vi. Jag liksom följde med och såg hur han gjorde. Men en lika viktig del är ju att jag just kan se vad har kommit ut av det. Alla snedskotten där jag kan se hur han har jobbat. Allt man kan liksom påpeka, så här skulle gjort istället. Det här var bra, det här var dåligt. Sådär. Och det är ju minst lika viktigt. Men det hade de ju skalat bort i programidén.
Ja,
jag tror de väl tänkte att det var svårt att göra bra tv på. Men
ja, det är ju rätt korta program också.
Ja, det är korta program där det var alla möjliga små pryttlar som skulle få plats.
Ja. Har du blivit igenkänd på stan nu då, när du är tv-stjärna?
Nej, det har jag inte. Nej. Jag vet inte hur många som har sett det här. Någon snubbe kände igen mig som var i ett sammanhang där jag gjorde reportage på ett ställe. Han frågade, var det inte du? Jo. Men annars är det ingen som har nämnt någonting.
Okej, det blev lite pengar för dagen, men ingen stor karriärboost.
Nej, det tror jag inte det blev, men det var skitkul. Det var väl det viktigaste.
Ja, roligt. Mm. Nu måste jag se, vart var vi på väg? Du får gärna ta upp ett ämne som du har säkert på lut.
Har jag ett ämne? Jag tänkte jag skulle låta dig styra.
Okej, Men då tar jag dig på orden och styr. Är du en äventyrare? Alltså och bakgrunden är till att jag frågar, det är ju att du reser mycket till länder och platser där andra skulle tycka att kanske att det var lite läskigt att resa därför att det är så okänt, va? Ser du dig som en äventyrare?
Nej, det gör jag inte. Men jag förstår vad du menar. Jag ska inte avvisa det fullständigt. För det är klart, det finns ju en. Om man nu tar äventyr som någonting man kastar sig ut i för att ta sig vidare i livet. Lära sig någonting om sig själv och världen omkring och allt möjligt. Så är det ju en del av äventyr. Visst är det det.
Ja.
Sen finns det ju en aura om begreppet äventyrare som inte är så kul. Alltså, eller vad ska man säga? Att man. Att man konsumerar för sin, jag vet inte riktigt vad ska, alltså det finns någon ytlighet i äventyrare, eller hur? Alltså jag är lika
att du är ute efter kickar, så att säga.
Ja, ute efter kickar, precis. Men som sagt har jag blivit inbjuden att prata på Äventyrarnas klubb i Köpenhamn av min vän
pratade om det innan.
Ja, precis, min vän Björn Harvey som är med i Äventyrarnas klubb, men han Jag ska garva lite åt honom och säga jag är inte äventyrare. Nej, jag vet, säger han. Men ändå, du ska... Ja. Så han, och han gör ju böcker och resor där dels han cyklar eller går igenom ett område. Bland annat Kaukasus, där jag jobbar för tillfället också. För vi har utväxlat idéer. Och han ska åka till Bosnien i sommar där jag har gjort en bok ifrån. Så vi pratar en hel del. Ja. Så vi har vissa grejer som stämmer överens. Men han är inte heller, han är äventyrare mer än vad jag är. Å andra sidan så plåtar han och skriver också och jagar ju egentligen också en förståelse för andra människor och därigenom sig själv på samma sätt som jag gör.
Ja.
Det är det han skriver mycket och det är där ligger väl hans fokus mitt i på för att fotografera. Det vill säga att jag åker någonstans där jag känner att där det kan bli bilder utav det.
Ja.
Och för att det ska bli bilder utav det så måste jag gå någonstans där det dels finns någonting, har jag upptäckt med mig själv i alla fall. Det finns ett moment av något jag inte förstår. Och det är väl där äventyret ligger, kan jag tänka, eller hur? Alltså det om inte exotiska så i alla fall någonting som jag inte greppar.
Så det är mer ett inre äventyr?
Ja, eller nej, men det ska finnas något. Jo, det är ju ett inre äventyr hela tiden. Men det ska vara en kombination av någonting jag inte fattar och samtidigt någonting som, där jag känner mig hemma.
Ja.
Jag har rest ställen i Asien där jag har känt mig fullständigt främmande. Där det var omöjligt att fotografera till exempel. Och det triggar mig inte utan jag måste ha någonting som på något sätt sätter mig i samband med det här stället jag befinner mig. Men man letar ju efter en formel. Vad är det som gör att jag går igång ett visst ställe och vad är det som gör att jag inte går igång på andra ställen? Ja. Och då kanske det kan vara det i Sverige att jag känner till det för mycket, jag känner det för väl. Jag blir blind för de grejerna som skulle boosta mig, sätta adrenalinpumpen igång. Ja. Medan om jag åker, jag kommer till Chaloa till exempel, så det här är ju Västeuropa, jag känner mig väldigt mycket hemma. Och sen är det som att komma till ett totalt exotiskt ställe samtidigt för att jag visste inte att det fanns ett sånt ballställe i Västeuropa som jag tycker är så överuppstädat och tråkigt generellt sett för att vi i EU nivellerar allting. Så jag blev härligt överraskad. Och det är naturligtvis därför jag också har rest mycket i forna Sovjet, för det finns, det är Europa, jag känner igen mig, samtidigt är det något annat.
Jag skulle vilja dra en länk tillbaka till förra podcasten som jag vet att du inte har lyssnat på än eftersom du inte är ute än.
Ah, okay.
Vi är nämligen en halv vecka före du och jag.
Ah, ja.
Och då pratade jag med Mats Sandrén och det vet du vem det är.
Ja, det vet jag. Ja, precis.
Ja, han går från Stockholm till Sydney.
Ja.
Och nu har han tillryggalagt sträckan Stockholm-Gibraltar på 9 månader, vilket väl är något av en prestation.
Det måste man säga.
Ja. Och jag pratade med honom om att han tycker att det är svårt att bestämma sig för om han ska fotografera eller inte för att han går. Och då har jag tänkt igen på det där sen han och jag pratade, att, och så tänker jag på dig, att du är i den här stan och du liksom fotograferar in dig under en längre tid.
Mm.
Men om han går varje dag så blir det ju liksom aldrig riktigt så, utan allt han kommer till är nytt. Tror du att det kan påverka foto?
Ja, definitivt är det ju så.
Ja.
Ja, alltså, det tar ju ett litet tag att ta sig in någonstans och förstå vad det handlar om, ta sig under ytan och så. Så när jag åker någonstans så har det ju då åker jag till ett speciellt ställe, så stannar jag där ett visst tag.
Ja.
Och då långsamt men säkert tar man sig in där. Det skulle ju vara fruktansvärt att ta sig vidare nästa dag. Det skulle jag bara skrapa på ytan hela tiden.
Det hade inte fungerat för...
Nej, det hade inte fungerat.
Men sen tänkte jag på en annan sak. Det var att han höll om sin rutt på grund av att han inte ville vara i en situation där han inte kunde prata med människor.
Ah.
Så han kände nu redan när han kom ner åt Frankrike och Spanien att folks engelska var väldigt dålig.
Ja.
Så det är svårt att föra en riktig konversation. Man kan bara prata om väldigt ytliga saker. Och det fick honom att lägga om rutten nu så att han går över USA istället. Ja. För att han vill ha den här kommunikationen. Och då tänker jag på dig, du har varit nu i Charleroi. Du kan inte prata... Hur mycket franska kan du?
Nej, jag kan ingenting.
Je m'appelle Jens.
Ja, precis. Jag lärde mig en mening som...
Vänta, stopp, jag måste... Du, backa mikrofonen lite. Där, ja.
Jaha.
Nej, det blev lite högt bara. Det gör inget. Jag fixar.
Har du pell hela tiden? För jag har hållit den ungefär.
Nej, sådär, hela tiden. Jag har
superpell. Du har superpell. Okej, utmärkt.
Ja.
Nej, men...
Nej, du...
Sorry. Jag ska försöka låta bli skriva. Nu kör vi igen. Ja. Nej, jag lärde mig någon harang ifall jag skulle hamna i en situation där det blev hotfullt, där jag kunde förklara vad det var för någonting.
Hur låter den?
Ja, det har jag nog glömt nu. Det skulle jag inte ens kunna säga. Men att just, det är klart att om jag förklarar att jag kommer från, jag har samarbetat med museet eller fotografi i stan, så att de på något sätt förstår att det nu
kan betala lösensumman.
Ja, precis. Ja. Men det är sällan man hamnar i ett läge där man behöver säga det. Utan, alltså min fotografiska metod är ju att inte prata för mycket.
Ja, precis. Och det jag vill komma till här, det är, kan det i ditt fall vara en positiv sak att du inte kan språket?
Ja, det är klart. Alltså, vad ska man säga? Det är alltid bra att kunna språk, eller hur? Det kan ju inte vara dåligt att kunna prata. Men jag är ju tvungen att att utnyttja detta faktum att jag vill prata ställen där jag inte kan prata språket. Så då får man ju utnyttja en annan form av kommunikation, och det är ju språket är ju bara en liten del i för sig. Och sen är det att fotografera är naturligtvis, då vill man helst inte prata för att det tar fokus det handlar om och vår kontakt. Så därför är det skönt ibland att inte sätta ord på, utan man blir intresserad av varann på ett annat plan. Och man slipper svara på frågan, vad gör du då? Och vad jobbar du med?
Och då tar jag det lite grann som ett ja. Ja, det kan vara en fördel för mig att alla är införstådda med att jag kan inte språket.
Ja, precis.
Och det gör ju också att du slipper hamna i till exempel i politiska diskussioner.
Det kan ju också vara
vilket
skönt.
Vilket kanske kan vara skönt på sitt sätt.
Jo, men alltså, i vilket fall på så sätt, eftersom jag är de uttrycken jag är ute efter i bilderna, det är ju någonting som kommer, det är något visuellt, det är någonting som kommer fram helt oavhängigt av det verbala. Därför kan orden ofta lägga sig i vägen i en fotograferingssituation. Om man kommer inte dit där man får den atmosfären och den spänningen mellan mig och de jag fotograferar som jag är ute efter, om allting desameras av en massa ord. Så på så sätt kan det vara bra. Alltså även när jag plåtar ställen där jag kan prata med folk, så försöker jag göra det så ordlöst som möjligt.
Ja.
Under fotograferingen. Men sen kommer det ju alltid läget där det vore bra att kunna säga lite grann i alla fall.
Ja.
Eller hur?
Jo,
så, att, det så det vill säga, jag kan inte säga att jag kan inte ge det som råd att det är skitbra om du inte pratar till språket. Ja. För det är naturligtvis trevligt att kunna snacka lite också.
Men det är väldigt skillnad att inte prata och att inte kunna språka. Det blir helt olika regler, så att säga.
Ja.
Jag tänker lite grann på, du har en bild av en man med en härlig frilla som sitter på ett café i vit Elvis-kostym.
Ja, han ja. Ja, precis. Kjell.
Ja. Och då heter han Kjell.
Kjell heter han.
Kjell.
Nej, inte Kjell. Det står vara C-E-L. Kjell. Okay, han är alban. Kjell.
Ja. Och då visade det sig sen att han har ett ovanligt jobb.
Ja, han är hallick. Han är största hallicken i stan.
Han är stans hallick. Då tänker jag, hade det här nu varit i Sverige,
ja,
hade du fattat mycket tidigare att han var hallick?
Ja, det vet
jag
fan.
Hur folk snackade runt. Kanske.
Ja, det, på så sätt kan man säga, det har du rätt i. Det hade jag hört, så hade jag hört det innan. Nu kunde jag nöja mig med att koncentrera mig på vad han och jag fick ut av varann. Precis. Det är klart, jag kunde ju tänka vissa grejer. Han var i sin vita Elvis-kostym och jag sprang på honom ganska ofta i stan när han kom i sin flådiga mässa. Så visst författar jag väl att hans pengar kom någonstans ifrån.
Ja.
Men det är klart, jag kopplade inte att det skulle vara prostitution.
Nej. Och då tänker jag att det kanske är lättare då än om du hade vetat det. Alltså.
Ja, det är klart, jag slapp att blanda in, för sen när jag väl fick reda på det var det via andra kompisar som deciderat inte tyckte om honom.
Ja.
För att min gode vän Manolo sa ju om honom att det där är en typ av man som alltid förstör där dit han kommer.
Ja.
Och det har Manolo naturligtvis rätt i. Jag tycker ju illa om prostitution och så vidare. Men samtidigt är jag glad att jag fick möjlighet för att träffa Kjell och fotografera honom och även prata med honom oavhängigt av vad andra tyckte om honom innan.
Alltså, ja, precis.
Men det gäller ju alltid. Det är ju generellt, det är ju bra att träffa människor på utan att veta en massa, utan författade meningar.
Ja, det blir ju väldigt olika läsning av.
Ja, ja, ja.
Hur mycket ryska kan du då? Du läser så mycket i de delarna av världen.
Jo, jag kan lite grann, men det är inga, jag är inga, vad heter det? Inga djupa diskussioner jag kan föra heller, men jag kan ta mig fram på ett annat sätt än på franska i alla fall.
Ja. Mm. Nu håller du på att plåta en hel del i Kaukasus.
Ja.
Området då mellan Ryssland och Georgien.
Ja, Azerbaijan.
Azerbaijan.
Armenien.
Mm. Oroliga trakter.
Ja, vissa är oroliga, andra är mindre, men generellt är det väl det.
Kaukasus är ju en högbergskedja som, mm. som liksom delar. Och du hade något säg förut som sa att kristna norr om Kaukasus, muslimer söder om Kaukasus.
Nej, det stämmer ju faktiskt inte.
Nej, men att folk brukade säga så.
Ja, jag vet, alltså, Europa är norr om och Asien söder om. Och då kanske man tänker att Europa är kristet. Och,
ja,
så.
Okay.
Så. Men här är det ju faktiskt lite tvärtom. Ja, fast det är ju blandat.
Ja, det är mycket uppblandat. Mycket små regioner som söker. Liksom.
Ja, precis. Men i vilket fall hela området är ju gränstraktigt på många olika sätt att visa sig. Alltså, både religiöst, nationellt, språkligt och kulturellt på så sätt kors och tvärs.
Ja.
Vilket är det som gör det spännande.
Ja.
Samtidigt med att det då är, de har sin gemensamma sovjetiska bakgrund, vilket är väldigt påtagligt.
Ja. Så då kanske man kanske både omfamnar och vill ta avstånd från, eller?
Ja, precis. Alltså, absolut. Det är klart man vill ta avstånd från, det ville man i alla fall tidigare, men samtidigt är det ju det som binder ihop. Och vad ska man säga, det finns ju bara där, det är inget man kan ändra på. Vad ska man säga, det var ju krig mellan Ryssland och Georgien 2008 som var ganska våldsamt, där utbrydda regioner och Sydossetien och Abkhazien permanentades som utbrydda regioner, kan man säga, i och med att rysk militär gick in. Och därför finns det väl en fiendskap mellan Georgien och Ryssland på grund av det, och Georgierna kan inte bli av med sina viner och frukter, för Ryssland har stoppat importen, vilket skapar problem och så vidare. Samtidigt är det ju, upplever jag, inget problem, alltså ingen tycker illa om ryssar.
Nej.
Och de känner ju att det är folkgemenskap, och de skulle gärna öppna upp och vad heter det, för det är en stor skillnad mellan det, vilka folken är och vilka dess ledare är, och det är helt klart det finns den här, vad ska man säga, gemenskapen i det postsovjetiska.
Vad kommer det projektet att utmynna i då? En bok naturligtvis.
Ja, det måste det ju. Ja. En bok måste det komma, det är det jag jobbar mot alltid. Sen är det väl fint att göra utställningar också, det ska jag väl göra.
Ja.
Men jag tänker ju i bokformat.
Alltså, ja. Hur länge njuter du frukterna liksom av ditt arbete när en bok kommer? Kan du slå dig till ro med boken och känna att det här var bra gjort, Jens?
Ja, det kan jag göra.
Ja.
Det kan jag göra.
Och njuta liksom av det.
Kan jag göra, men det problemet är väl närmast att jag efter avslutet projekt kan känna det ganska tomt och svårt att ta tag i något annat, för att det har varit så allt uppfyllande medan jag höll på, att det är svårt att hitta någonting som känns lika tungt igen. Så har det varit tidigare, så kommer det väl att vara igen. Sen är det väl, ja. Sen är det andra grejer som handlar om det här med att man, när man gör något nytt, vill göra något annat. Det har jag fått slå mig till ro med, tror jag, att det jag gör liknar väldigt mycket varann. Så det finns en ganska fet röd tråd från det första projektet i forna Jugoslavien som kom ut 2000, som jag höll på med under 90-talet, tills det jag håller på med nu. Att det liknar, ja, det är fortfarande panoramakamera och färg och människor och många detaljer och kanske något visst vemod och vad vet jag som liksom binder ihop det, trots att ämnena är ganska väsensskilda. Och jag tror att jag har nog accepterat det. Det är så det är. Mina projekt liknar varandra. Och det är möjligt att det är bara jag som ser att jag rör mig. Att andra kanske tycker att det är samma jävla grej du håller på med.
Och ska det vara de där avlånga bilderna fortfarande? Lite så, eller?
Ja, precis. Ska det vara, alltså jag hade ju en paus efter White Sea, Black Sea. Där jag tänkte, nu måste jag hålla på. Nu måste jag göra något annat. Så la jag faktiskt panoramakameran på hyllan i något år. Men så fick jag tillfälle... Gjorde en workshop i Vitryssland.
Ja.
Där det var meningen...
Vitryssland?
I Vitryssland där jag blev inbjuden av ett ställe som heter Fotocenter i Minsk. De gjorde en stor workshop med fler internationella gästlärare. Jag var en. Och en av poängerna var att vi som lärare skulle plåta också.
Ja.
Och då plockade jag med min panoramakamera. Och då fick jag blodad tand igen och tänkte fan, ja men det är ju det här som...
Men du är ju så bra med den. Alltså att ta ifrån dig panoramakameran, jag förstår inte riktigt vitsen. Det är som att ta ifrån Richard Blackmore gitarren.
Ja, men det var så jag kände också. Varför ska jag så upptäckte att det var kanske ett krav utifrån andra folk som tyckte att ska du inte göra något annat nu?
Ja.
Så jag kommer fram till att men vad ska man säga? Vissa, jag får ju konstatera att kreativiteten är olika hos olika människor. Vissa vänner, kollegor jag har, de vill göra något diametralt motsatt nästa gång. Och det kan ju vara en drivkraft i sig.
Ja.
Och det har jag stor respekt för. Sen sådana som jag flyttar av som en myrsteg. Jag har svårt att acceptera det för det kan kännas konservativt. Men å andra sidan så upplever jag ju att om jag ska syssla med någonting så måste det kännas på riktigt inifrån.
Ja.
Hjärtat och gör inte det så får det vara. Så tills vidare så är det kopplat till panoramakameran, det är helt sant.
Ja.
Sen går de väl sönder någon dag så är det ingen som producerar dem längre eller filmen tar slut och det är ingen som orkar framkalla film så får jag ju...
Och då får du tänka om.
Då får jag hitta på något annat, ja.
Ja. Du nämnde innan vi började spela in när vi satt och tog en fika att de som stod för din in-residence i Charleroi blev lite överraskade över hur dyrt film är. Eller filmåtgången.
Ja, de blev väl överraskade över jag gjorde av mig så mycket film som jag gjorde. Men de ställde villigt upp och pröjsade. Ja. Så de insåg att det var en kostnad.
Hur stor andel keepers har du när du plottar? Hur många
betyder detta?
Hur många bilder var du tvungen att inte använda för att få fram 77 användbara bilder?
Åh, herregud. Ja, men jag plåtar ju väldigt mycket. Jag skissar väldigt grovt från början. Så jag har väl plåtat för de här 77 bilderna kanske jag har plåtat, vad kan det vara? 300 rullar film eller något sånt där.
Och hur många bilder går in på en rulle med din?
21. 21 bild kan du snabbt gånga med 300. Det är 6000.
6000. Ja, det är inte så mycket ändå.
Jag vet inte vad man ska... Alltså,
det är väl rätt mycket.
Jag ska ju säga det att jo, men det här är en ganska bra utnyttjande procent kan man säga. Nu är det inte säkert att man tycker att den här boken håller lika hög klass som min förra, men det här är ju en bok som har ungefär lika många bilder som White Sea, Black Sea och den har jag jobbat med i 6 år.
Och den här jobbade du med i?
I några veckor, ja precis, 5 veckor. Men nog nog är bilderna väl bättre i White Sea, Black Sea än men eller vad ska man säga, det är svårt att bedöma alltså det är ju en annan grej, det är det ju
ja.
men det är bättre utnyttjade procent här kan man säga på så sätt på antal rullad film
kör du negg eller positiv?
Ja, jag kör negg ja, för det är härligt tolerant alltså man kan ju det gör ju inget man exponerar fel och himlarna går alltid och efterbelysa ner och digitalt är hopplöst för i himlen för ljus så går det ju inte att hämta det här kan man alltid hämta hem någonting. Så.
Och du skannar ju filmen själv så att det är plåta på film, framkalla filmen, sen efter det sen så är det digitalt.
Ja.
Så det är inga printar däremellan.
Nej, inga printar.
Ja. Jag ska kolla om min lista. Fan vad roligt det är att ha dig här, Jens. Det här är tredje
roligt
gången
att du tycker det, Göran.
Men det är tredje gången vi pratar i olika sammanhang på det här sättet.
Ja.
Jag tycker alltid att det är lika uppmuntrande. Jag får lust att göra saker när jag har pratat med dig.
Det är bra.
Ja, men det går snabbt.
Vi kan fixa en workshop, ska vi göra det?
Ja, det kanske vi skulle göra.
Kanske vi ska göra det.
Ja. Jag har... Jo... Jag har en sista grej. Jag tar den också.
Jag gör det.
Sen avrundar vi. Jag berättade ju för dig när vi började spela in här att jag har att jag aldrig tar omtagningar när vi gör podcasts. Och då sa du, det är ju sån här dogmaregler som är klart danska dogma. Filmskolan. Och då skrev jag ner här på min lapp fråga Jens vad han har för dogmaregler.
Ja. Ja, det är klart, man har ju alltid några regler. Jag tror att vi allihopa har olika regler, men ja, jag har tänkt på det där. Alltså det är söndertjatas det begreppet med trovärdighet i bilden, men det är ju det är viktigt, det är ju nog det viktigaste begreppet, och dels finns det en trovärdighet utåt och till dem som ska titta på bilden. Jag ska försöka göra en bild som känns trovärdig för någon annan. Ja. Men den måste ju, om du snackar om regler, så måste den vara trovärdig för mig också. Det vill säga, när jag ser en bild, då måste jag veta att jag har gjort den här enligt mina egna regler i alla fall. Och jag kanske har ganska hårda regler. Alltså jag kan ju be, alltså som här, de här två brudarna som vi ser här, de har jag ju bett.
Och då kollar vi på en bild med två unga tjejer som den äldre håller armen runt den yngres axel på ett beskyddande sätt.
Ja, det kan man säga. Alltså, men de här träffar jag tillsammans med några andra pojkar och killar som leker i den här gathörnan. Och jag har plåtat en massa annat. Och så under tiden så upptäcker jag ju att med de här två flickorna får jag en annan intensitet. Jag når något annat än kanske några av de andra lite stojigare killarna som just för det tillfället. Ja, det har jag tagit andra bilder som inte blev någonting som jag har testat. Men i processen så upptäcker jag vill göra någonting med de här två. För det finns något sårbart och starkt och vackert. Någonting som jag blir tänd på. Så då ber jag dem gå till andra sidan av gatan. Ja. Så där regisserar jag ju. Eller hur?
Ja.
Men sen har jag en gräns för mig själv hur mycket jag får regissera. Hur mycket jag får ändra. Så att jag, och det är ju naturligtvis, de reglerna tror jag alla fotografer sätter olika. Och jag vet inte om jag har några speciella. Men på någonstans så har jag nog, någonstans i bakhuvudet har jag en idé om vilka gränser jag inte får passera.
Ja.
Och här har jag bett dem stå där. Men det är de som har valt att stå på det sättet. Och deras uttryck och så vidare är ju någonting de väljer. Då tror jag för min del att jag accepterar bilden sen.
Ja.
Jag har en annan bild som man skulle kunna leta fram om vi nu orkade bläda, men som är ganska talande i det här sammanhanget, där som säger någonting om en annan regel, att som kanske vissa skulle tycka var fånig, men som för mig är oerhört viktig. Jag står och plåtar utanför en krog, en förort här, och det är en marockansk advokat som jag gillar. Han är lång och smal och han har fantastisk ansiktsuttryck. Han står och lutar sig upp över en lyktstolpe och röker en cigarett med sina eleganta långa fingrar. Så är det en belgisk polare till honom som ska larva sig och leka att han ber till Allah ut och in genom dörren till värdshuset.
Ja.
Och det är för mig är det en rolig situation, för att man inte på bilden ser vad han håller på med. Man ser bara hans ärsle sticka ut genom dörren.
Ja.
Och marokkanen tittar lagom intresserat på honom, man säger så, helt oberört egentligen. Men vi vet ju inte som betraktare av bilden, varför håller han på? Varför kryper han in och ut genom dörren? Det kan vara vad som helst. Ja. Och sånt triggar mig. Jag tycker, när man inte vet vad det handlar om.
Ja.
Utan det blir bara intressant. Så står jag där ute och det är ganska dåligt ljus. Så jag måste köra på en 1/15 med den här kameran. Och en 1/15 med den här panoramakameran rör sig väldigt långsamt. Det tar ett par sekunder för den att panorera över scenen där den rör sig. Så jag får hålla kameran ganska stilla. Så inte den skakar. Den kan skaka lite grann. I vissa delar av neget kan den skaka.
Ja.
Men som huvudsak så kan det se skarpt ut ändå. När jag står där utanför, så tar jag en bild som jag just har beskrivit. Precis efter så har jag sån tur att på järnvägsbron bakom marockanen kom ett godståg rullande långsamt över. Så nästa exponering har jag med samma ärsle som sticker ut genom dörren, samma marockan som tittar lika överseende på sin kompis i mitten, och så ett godståg som passerar över bron. Och det är ju lite grann det jag är ute efter, olika ja. Saker som inverkar i bilden. Ja,
du
som
älskar
ger...
det där.
Jo, men det, för mig ger ja. Det trovärdighet i bilden på så sätt, för det är sånt man inte kan räkna ut. Det är sånt, alltså, ge lite asymmetri och ge, ja, livet är ju mångfacetterat, därför är det kul med grejer som spelar med och mot ja. Varann. Nå! Så jag står alltså efteråt med två negativ som är förvillande lika, som jag har på kontaktkartan. En med och en utan tåg.
Ja.
Mm. Den med tåget är givetvis den man borde välja, har jag rätt?
Det låter så.
Det låter ju ja. Så. Ibland är det inte säkert att alla detaljerna passar. Då får man ta någon där man plockar bort någon detalj. Jag skulle jättegärna tagit den med tåget. Det var precis det jag ville ha där. Problemet var, min långa slutartid gjorde att precis hade jag skakat till precis över marokkanen. Så han som är huvudmotivet i bilden är lite skakat.
Ja.
Och det är rätt irriterande. Han skulle vara knivskarp. Resten kunde ha lite skakade moment på grund av den långa slutartiden. Men inte han.
Ja.
Hade jag nu inte haft de här hårda reglerna som jag har, då hade jag naturligtvis tagit bilden med tåget och plockat hans huvud
ja.
Från näget bredvid. Jag hade ju inte ljugit. Situationen var ju precis så. Ja. Men där ställer mina egna regler sig, mina egna regler stopp. Alltså ja. jag vet att även om ingen annan skulle ha upptäckt det, jag skulle hata se den bilden varje gång, för jag skulle veta att jag hade fuskat.
Ja.
Och det kan man tycka är löjligt, men det är nog en sån ganska hård regel jag ställer mig själv inför.
Ja, jag tycker nog inte att det är löjligt. Alltså, det handlar ju om respekt för mediet.
Ja, precis. För mig
och börjar du pilla i en grej, så var ska du sätta nästa gräns och när ska du överskrida den?
Alltså det här är en evig diskussion, eller hur? Jag menar, ja, allt det där med att man pillar ju genom var man flyttar kameran, var man står och sådär. Hela den här gamla diskussionen. Så det är ju, och andra skulle naturligtvis, jag kan inte säga att det hade varit principiellt fel. Jag säger bara, om någon annan hade gjort det hade jag inte... skulle jag inte kunna tycka att det var fel. Men för min egen del skulle jag ha blivit... Jag vet hur irriterad jag skulle ha varit varje gång jag kom till den bilden. Så ja. Därför kan inte jag göra så.
Ja.
Ja. Det är lite sporten i det att... Alltså, för mig är det är lite sport detta med att fånga flyende ögonblick. Just för äktheten i dem. Även hur mycket jag än har... ända på den bara genom min blotta närvaro, så har det här ögonblicket har faktiskt hänt. Och jag inbillar mig att det finns någon energi som transmitteras vidare genom bilden om man faktiskt har lyckats fånga energin i den lilla splitsekund det händer.
Plus att det är väl kanske det som gör den bra också. Att man tar sina misstag och går vidare och försöker inte rädda den.
Nej, ja. Precis. Så det kan du ha rätt i. Ja, precis.
Ja, jag fattar. Hörru, det är ja. Jätteroligt att få ha dig här, Jens. Nu är vi inte klara. För jag pekar på mig och signalerar vi inte.
Nej, men jag ska ju, nu kommer jag faktiskt på en grej som ja. Är intressant i sammanhanget. Vilka regler man har. Alltså, nu, vi sitter här på fotografiska prat och Roger Ballen visas här en trappa eller två upp. Att jag har ju haft problem med hans regisserande och teater. Hållande på med sina bilder. Jag gillade ju, förut gillade jag bättre hans bilder som var porträtt rakt upp. Men när man såg det här var dokumentärt. Visserligen hade han flyttat dit folk, men polismannen står där med sina stora öron och det är ett streck med en liten ståltråd som hänger bakom honom. Men sen utvecklar han ju detta med ståltrådarna och sladdarna och allt möjligt. Och han regisserar ju vildare och vildare. Till slut är det ett absurd universum som är mest hans eget. Och man vet till slut inte hur mycket har han hittat och hur mycket har han själv regisserat.
Ja.
Och det är ju något helt annat än... Han har ju helt andra regler än jag har.
Ja.
Men, och jag kan konstatera att jag har haft svårt för det här. Det är inte allt jag köper, men det handlar inte om det. Jag upptäckte när jag såg utställningen här som blev fruktansvärt begeistrad över. Att det, när jag har haft någonting emot, har det inte handlat om reglerna, utan kanske om trovärdigheten igen. Har han kunnat förmedla ett universum till mig som känns trovärdig på så sätt att jag tror att det här är hans universum.
Att det är sant och för honom.
Det är sant för honom. Och där hamnar jag faktiskt med den här utställningen. När jag gick runt där så tänkte jag, fan, här satt den alltså.
Så,
jag köpte det för att jag kom in i hans värld.
Så du från och med nu har bestämt dig att det här är sant för honom. Och därför kan jag acceptera det och njuta av det.
Inte bara acceptera, jag tyckte det var fantastiskt bra.
Ja.
Jag skulle aldrig kunna jobba så själv.
Nej.
Förmodligen. Men det,
ja,
det här är ju hans.
Ja,
men jag blev mäkta begeistrad.
Det är väldigt intressant att du säger det. Därför att Roger Bellen-utställningen då. Vad kan vi säga om Roger Bellen? Uppvuxen i New York, tror jag. Varit verksam i Sydafrika. Fotograferar väldigt skruvade bilder med människor med udda utseenden som gör konstiga saker.
Ja. Ja.
Är det en okej? Är det en okej beskrivning?
Ja, utifrån är det ju det.
Lite Diane Arbus-sikt.
Ja.
På sitt sätt.
Ja, det kan man säga på sitt sätt. Fast han vrider det en vända till.
Ja,
liksom. Och det handlar även nu ännu mer om honom än kanske de han fotograferar, skulle jag säga.
Jo, alltså det ska ju ske. Ja, precis. Nej, alltså jag tycker det är intressant att säga. Därför att jag var på vernissagen nu för ett litet tag sedan, några dagar sedan. Och jag är precis på det där staketet som du beskriver att du nu har klivit ner från och valt sida. Jag har så jäkla svårt att bestämma mig för om jag ska lita på honom eller inte.
Ja. Berätta varför.
Därför att det är en sån enkel effekt.
Vad är det som är
precis det här du säger om ståltråden, så får jag ibland en känsla av att han har upptäckt en sak en gång.
Mm.
Och nu ska det kokas soppa på den här grejen om och om igen. Och sen så är det en annan grej, och det är det här med mörkertävlingen. Och det är ju främst en manlig grej, att man ska vara den som har det största mörkret. Och ibland så respekterar jag Lars Norén och tycker att han är härlig och så på alla sätt. Och ibland så tänker jag bara så här, det här är ju bara liksom mörkerpenismätning. Jag har ett mörkare inre än vad du har. Och sådana karaktärer som Torsten Flink och så här. Jag kan bli ett jävla less på dem ibland. Mm. Och så kan jag säga, det där är ju move on.
Mm.
Och då känner jag att han också är med i den här mörker. Mitt mörker är störst av allas mörker. Att han vill säga så. Han pratar ju med väldigt djup röst också.
Mm.
Och då tror jag inte på honom riktigt. Och då känner jag att det är effektsökeri. Men jag har verkligen inte bestämt mig. Ibland i Roger Bellen-utställningen så känner jag att det här är nog riktigt. Det här, och då menar jag att han skildrar någonting. Han låter mig få en inblick i någonting som finns. Som inte jag har inblick i. Och sen så slår det över och säger, äsch, det är bara effektsökeri. Han vet bara vilka knappar han ska trycka på. Och så säger han till alla kritiker så här, ja, men ni gillar inte det här för att ni är rädda. Mm. Och det är så jävla enkelt. Så jag har verkligen inte bestämt mig.
Ja, men vi kommer runt några spännande ämnen här. För jag förstår, den där jag gillar den du säger med mörkertävlingen. För det kan man verkligen känna ibland. Men jag tror där, liksom allt annat, att det handlar just om trovärdigheten. Tror jag på det här mörkret eller är det bara någonting som målas upp för mig? Det finns ju liksom en trend i inom fotografin också, så att allt ska vridas till det väldigt mörkt och dystert. Ja, fast det inte verkligen är det. Jag ser att det här är inte det. Där jag inte känner att jag tror inte på att fotografen har det här mörkret på riktigt inom sig. Men det här är hårfint. Alltså, och jag är säker på att de fotografer som jobbar med detta, det är naturligtvis en balans att hitta trovärdigheten i det. Och jag kan inte säga några speciella regler för när jag tror eller inte tror. Men det är väldigt viktigt att tro. Och jag förstår precis vad du menar, just för jag har också en inneboende skepsis som är boostat väldigt mycket just nu för att det här svarta ska vara. Är så viktigt. Men om vi nu går vidare för det, så kanske det är det som gör jag kan ta åt mig Bellen nu, Roger Bellen, att jag faktiskt inte upplevde det så svart.
Nej.
Jag upplevde det, jag ser den svarta sidan, men jag ser också något otroligt livskraftigt och spralligt och vad ska man säga, och levande i det absurda i att hjälp, livet kan vara så här också. Fast det inte, och så pratar jag inte om att bilderna avbildar rent faktiskt realistiskt någonting, men det finns någonting i det mänskliga sinnet som kan skildras på det här sättet och som inte nödvändigtvis är svart, men som är otroligt sprängkraftigt. Alltså det är en vild hjärna, en vild kraft som finns här, som inte bara är svart. Och det, nu du säger det själv, så kanske det är någonting av det som gör jag kan ta till med det här. Så kunde jag komma vidare ut över hans ståltråds och sladd härver. För jag tycker det är så mycket annat också.
Men jag tror att min hemläxa, det blir nog faktiskt att läsa på lite om Roger Bellen. Det brukar hjälpa en att bestämma sig.
Läsa på? Du menar litteratur om honom eller gå upp och titta på utställningen?
Nej, läsa lite om hans bakgrund och artist statements och sådana där saker och se det.
Jag missade ju hans artist talk häromdagen, vilket var lite synd. Jag hörde honom, han pratade i Stockholm för några år sedan. Han ställde ut på Kulturhuset. Och jag har aldrig lyssnat på en föreläsare som har varit mer oförskämd mot sin publik. Han var verkligen hård och rå. Det var otroligt befriande att lyssna på.
Ja, jag missade också. Eller jag missade.
Fast det var faktiskt innan jag riktigt hade börjat köpa honom än. Alltså.
Ja.
Mm.
Ja. Mm. Men vad roligt att vi fick avrunda med Roger Bellen, som ju är aktuell nu fortfarande på Fotografiska när ni hör det här. Och räkna med att om ni går dit med vänner, räkna med att er vängrupp riskerar att bli splittrad i ett för och ett emot. Det är inte så lätt att hitta de som är helt bara indifferenta inför Roger Bellen. Det måste man ju ändå säga, att det bildas ganska lätt gillar inte grupper på den utställningen.
Och det är väl bara jättebra.
Ja, absolut. Det är jättebra.
Det är en grej med Sverige. Vi är väldigt vana vid konsensus. Det är liksom om vi drivs mot det hela tiden, vilket ju är, tror jag, det är en åkomma vi måste komma åt på något vänster.
Ja, jag håller med om det. Jag håller med om det. Så mer Roger Bellen. Gå och se Roger Bellen och bli ovänner. Det är slutorden från mig och Jens Lasthäng den här veckan.
Det är bra.
Hej då!
Och där var vi klara med Jens Lasthäng, men vi är inte klara med bildradion. För nu ska det bli första delen i en följetong. Fem tankar om fotografi med Mats Andrén, som vi annonserade i förra veckans podcast. Här kommer första avsnittet.
Ja, då har vi kommit till första avsnittet i vår följetong. Fem tankar om att vara fotograf med Mats Andrén, hemlös. Och du är ju hemlös för att du har avsagt dig ditt fysiska hem. Nej, fan, vi kan inte prata om det. Nej. I det här avsnittet. Nej. Det går ju inte.
Du får bara säga hemlös och sen bara gå vidare.
Ja.
För de vet ju det sen tidigare.
Ja. Och då kommer vi till första avsnittet i vår serie Fem tankar om att vara fotograf med Mats Andrén, hemlös. Okej, Mats, vi är nu, för transparensens skull då, så ska podcastlyssnarna veta att jag har ingen aning om vad Mats kommer att säga nu. Men du har gått längs den franska Atlantkusten och tänkt, därför att du har vandrat väldigt mycket. Och det är fem grejer som du vill lyfta fram om att vara fotograf. Och det här kanske blir en bok sen, vem vet. Du har testat det på elever så, och nu ska du testa det på mig. Vilken är din första tanke, Mats?
Ja, den första tanken är ju då kanske där vi börjar om varför man vill vara fotograf. Varför är man här och vill bli eller är fotograf? Och då är jag ju tänkt att det finns en otroligt många olika drivkrafter och motivationer kring det. Och de varierar ju otroligt mycket. Ända från att kanske vilja hänga på den lokala pubben med en liten sliten läderjacka och en Leica på axeln och kunna snacka om 3X och framkallning och så vidare och så vidare. Ren imagemässigt. Till att kunna umgås med kändisar och modeller. Till att berätta om orättvisorna i världen och kunna påvisa dem och förändra dem. Eller visa hur underbar naturen är och estetiken som finns där ute. Så de varierar en otrolig mängd olika saker och olika anledningar varför man är här. Och min fråga är då, har du som fotograf suttit dig ner och funderat på varför du gör det här? Varför är du här nu och gör det? Och verkligen tagit en ärlig funderare kring det. Och följdfrågan på det då blir, om det är viktigt att göra det. Är det viktigt att försöka reda ut varför man är här och gör det? Och då skulle jag vilja påstå att det är både ja och nej. Det är inte viktigt vilken anledning du har för att vara här. För det har jag sett både fotografer och studenter som har anledningar som varierar otroligt mycket. Som de jag redan har nämnt, plus tusentals till.
Ja.
Och det är människor som har blivit bra fotografer från, med alla olika motivationer. Så det är inte så viktigt i sig vilken anledning du har. Men jag tror att det är viktigt att veta vilken anledning du har för att kunna utnyttja det. För att kunna spela på dina styrkor och undvika dina svagheter och utveckla dig själv. Så det är väldigt viktigt att veta. Sen är det inte så viktigt vad anledningen är. Och sen då den kinkiga frågan är, när man sätter sig ner och reder ut det här, så vi människor är ju väldigt, väldigt bra på att lura oss själva och hitta på massa konstiga anledningar till vi gör saker som inte är så sanna. Så jag skulle ju rekommendera att man sitter tillsammans med någon som känner en rätt så väl, så att man verkligen inte har möjlighet att lura sig själv. Någon som verkligen kan svepa undan fötterna på när man börjar sväva iväg ordentligt. Så man verkligen sätter sig ner, funderar på vad det är som driver en och vart man vill nå. Drivkrafter och ambitioner.
Ja.
Och den sista punkten.
Ja.
Det här ändrar sig hela tiden. Det här övningen kanske man ska göra med jämna mellanrum. Framförallt varje gång man ställs inför ett större val. Vad man vill göra med sin framtid. Kanske man ska fundera lite på det här.
Okej. Så du vill ha reaktioner på det här?
Ja, har du gjort det här någon gång?
Ja, många, många gånger. Men min historia är ju väldigt skamlig. Så att det är ju bra podcastmaterial då. Vill du höra den?
Ja.
Det är det givande för dig?
Ja, absolut.
Ja,
absolut.
Jag började fotografera för att jag ville äga en kamera.
Ja.
Det är nog ganska solklart faktiskt. Ja. Jag tycker att kameror är skitsnygga. Och när du och jag började så var de ju snygga på riktigt. Så det var metall och glas och sådär.
Jag minns, alltså, jag är ju uppväxt i Sydney. Jag minns när jag var 14-15. Så på vägen hem från skolan så gick jag förbi den lokala kameraffären. Och de hade en Olympus OM2 där i fönstret. Och jag hade sån fruktansvärt HBR.
Ja.
Så jag började nog också där, för att nog erkänna.
Ja. Alltså det tog ju ett tag innan jag reflekterade över att man kanske skulle ha bilder också. Som, som visade att det var någon mening med att man ägde den.
Ja.
Så. Men det är väl som alltid, det är en blandad kompott.
Ja.
Det jag tänker på, det du säger här, att sätta dig ner med någon som känner dig väldigt väl och som kan sätta fingret på. En sån person är ju en oerhörd gåva.
Ja, det är en resurs.
Att alltså, ha. En sanningssägare.
Ja, svåra att hitta.
Vilken är din bästa?
Jag har min XX, som jag brukar säga. En tjej som jag levde ihop med i 19 år och som då vi var ihop genom massa flyttar mellan Australien och Sverige, och min mamma blev sjuk och gick bort och massa sådana grejer, som varit med väldigt, väldigt mycket och gjort det. Ända sedan jag var mellan 20 och 40 liksom, och vi är fortfarande bästa vänner, så henne kan jag använda.
Jag har träffat henne faktiskt 2 gånger.
Ja.
Ja, ni verkar vara väldigt varmt liksom, kamratligt förhållande.
Ja.
Kan man vara lite avundsjuk på.
Ja, det är inte jämnt så lätt, men det har funkat väldigt bra, så det är jag väldigt glad över.
Ja, jag tycker att ex har en tendens att försvinna ut ur varandras liv lite för plötsligt.
Jag tror det är normalt, och jag har ju andra ex som har försvunnit, så det är väl normalt så. Men jag tror vi har ett speciellt förhållande i och med att vi var så nära under så lång tid när det inte fanns så många andra som delade samma saker.
Ja, man har liksom en gemensam historia.
Ja.
Ja, men sen det här då om vart man är på väg och att det förändras. Det tror jag de flesta har erfarenhet, och jag tror att man har att det är där man kanske också ibland upplever sina kriser.
Visst är det så, när man får ett vägval och man måste göra ett uppbrott eller ändra någonting. Det är ju viktigt, och jag tror då lite anledningen att jag tycker att det här är en bra fråga är att man ibland kör på i samma fotspår och tror att man har samma motivationer och samma ambitioner som man har haft tidigare, fast de kanske har ändrats.
Ja. Alltså när vi gjorde den här podcasten, du och jag, den långa med dig, som gick innan det här,
ja,
så sa du att du har slutat kalla dig själv fotograf.
Ja, jag är väl i alla fall i ett skede nu, eller har varit, det varierar fram och tillbaks, men jag ser inte mig själv som fotograf längre. Jag är någon slags, jag vill se mig själv som någon slags kommunikatör.
Ja, och hemlös.
Ja, hemlös är jag. Fast det är definitivt.
Mats Andrén, hemlös kommunikatör.
Ja.
Ja, det är fint visitkort.
Ja.
Hur reagerar dina elever då, som på fotoskolan som du tog det här med?
Jag drog det här och den här första frågan vart väldigt mycket diskussioner.
Ja.
Det här är ju folk som då går en fortsättningsutbildning som ändå har en viss, de har gjort ett medvetet val att bli fotografer.
Ja.
Så de har ju en stark koppling till att verkligen bli fotografer. De har en ambitionsnivå som är rätt så hög.
Ja.
Och ändå så blev den här frågan rätt så stark. Ja, det var några där som till och med började fundera på vad de höll på med.
Ja.
Så att, ja, jag tror inte man tar den här frågan på tillräckligt stort allvar.
Ja, det är ju fränt att vara fotograf.
Alltså, det är jättehärligt.
Ja, det är fritt och bara liksom.
Mm. Men det kräver också otroligt mycket.
Ja.
Det kräver otroligt mycket engagemang om man ska bli en bra fotograf. Och det förutsätter vi att man vill.
Vad kan man göra för att boosta sin motivation då? Har du varit inne i någon sån period någon gång?
Ja, väldigt mycket. Och det är väl därför jag kanske inte kallar mig fotograf. För jag har inte den ambitionen att kommunicera med bild så jättestarkt. Så lika starkt som att kunna kommunicera. Det är därför jag blir kommunikatör istället för fotograf.
Ja.
Jag är väldigt fascinerad av möjligheten att förmedla och kommunicera budskap på ett lätt begripet, kortfattat sätt, väldigt summerande så att säga, nedkokad till den minsta essensen. Det är dit jag vill komma någonstans. Och då finns det många spännande metoder, inte bara fotografi.
Ja, precis. Där fotografi är bara en liten del. Men då kan vi säga så här att det här är typ hemläxan till veckans fem tankar om att vara fotograf.
Absolut. Varför är du här?
Och varför, precis. Varför, vad är din motivation? Vad är din drivkraft?
Ja.
Vad upptäcker man då? Vart leder det till?
Ja, det är det som är lite spännande, för beroende på vad drivkraften är så kommer det att leda till olika saker. Det kan vara så att även om det är inte så jättestor grej att du fortfarande vill vara fotograf, så kan det fortfarande vara så att du kan ändra inriktning på fotografi. Om du inte gillar människor och inte vill umgås med människor, kanske du inte ska bli porträttfotograf. Nej. Till exempel.
Just det. Och du ska göra det här, du ska sätta dig ner med din bästa vän som inte stryker dig med hår.
Nej, någon som någonting. Vågar vara ärlig med. Och någon som känner dig. Ja. Det är också det.
Ja. Oh, fan vad jobbigt det låter.
Ja.
Ja, jag är glad jag inte podcastlyssnare, så jag måste göra det här nu. För ni som lyssnar på det här, ni vet ju att det måste.